Idag har jag glädjen att hälsa Magdalena Lindén. Välkommen till Vatikanradion.
Tack så mycket.
Du kommer från Stockholm, men nu har du bott och studerat i Rom i 6 månader. Berätta.
Jo, jag kom hit för att studera en kandidatutbildning i teologi vid ett universitet som heter Pontificia Università della Santa Croce. Så jag är här för att studera teologi. Samtidigt är jag här för att fördjupa mig i Opus Deis anda. Jag är medlem i Opus Dei och här i Rom bor jag på ett stort internationellt Opus Dei-center med medlemmar från hela världen.
Och hur många är ni?
Jag bor tillsammans med 120 personer ungefär.
Vad är Opus Dei?
Opus Dei är en organisation inom kyrkan, inom katolska kyrkan, vars uppgift är att hjälpa människor att upptäcka Gud i sitt vardagliga liv och leva sin kristna kallelse fullt ut. Att helga sin vardag. Opus Dei riktar sig sitt budskap till alla kristna. Men man kan säga framförallt vill Opus Dei hjälpa personer som lever mitt i världen. Alltså lekmän som arbetar, som har familj, som har ett socialt liv.
Hur länge har den funnits, den här organisationen?
Opus Dei grundades 1928 i Spanien av en präst som nu är helgonförklarad. Han heter José María Escrivá.
Vad var hans tanke när han grundade den?
Egentligen hade han ingen tanke alls, utan han hade sedan han var ungefär 15 eller 16 år gammal känt att Gud kallar honom till något, men han visste inte vad det var. Han kom i alla fall fram till att för detta, denna uppgift som Gud kallar honom till, borde han nog bli präst. Så han gick in i prästseminariet, blev prästvigd och arbetade i Madrids stift. Efter att ha utfört liksom sin prästtjänst ungefär under 3 år, under en andlig reträtt som han gjorde, så föll liksom alla bitarna på plats. Och han brukade uttrycka det som att jag såg Opus Dei. Det var den 2 oktober 1928. Å ena sidan så hade han inte velat grunda någonting. Han tänkte att men det här kanske är någonting som redan finns i kyrkan. Jag vet inte riktigt vad jag ska göra med det här. Så han började leta efter liknande, alltså efter organisationer inom kyrkan som hade det här budskapet. Men han kunde inte hitta någonting som riktigt motsvarade det som han hade sett. Det som han hade fått ta emot av Gud. Så efter det så började han komma i kontakt med människor, framförallt universitetsstudenter, arbetare. Och ja, öppna, kan man säga, nya horisonter för dem. Om att var och en som döpt som kristen är kallade att söka helighet, att vara heliga mitt i världen, mitt i det som man ägnar sig åt, vad det nu är.
Vad betyder Opus Dei?
Det betyder Guds verk på latin.
Vilken är din väg till Opus Dei?
Min väg till Opus Dei är ganska så enkel. Jag är uppväxt som katolik i Stockholm. Man kan säga att min väg till Opus Dei har 2 steg. Det första steget var när jag var ungefär 9-10 år gammal, så deltog jag i en slags barnverksamhet, barn- och ungdomsverksamhet som anordnades i ett Opus Dei-center i Stockholm. Då visste jag inte vad Opus Dei var, såklart. Jag visste bara att vi hade det roligt, spelade teater och ibland så hade vi något föredrag. Men sen efter ett tag, så som barn är, så blir man uttråkad eller vill göra någonting annat. Så jag slutade på den där klubben. Men sen när jag var 14-15 år gammal så kom jag i kontakt via kompisar som hade varit med i samma klubb när vi var små med den här ungdomsverksamheten en gång till. Och man kan väl säga att det var den rätta stunden, för det var då jag hade verkligen börjat ställa mig frågan på allvar. Okej, vad är meningen med mitt liv? Vem är Gud? Vart vill han att jag ska gå? Vad vill han att jag ska göra? Så jag började fördjupa min kristna utbildning. Och jag fick då hjälp av Opus Dei genom föredrag, genom katekes, andlig vägledning, reträtter. När jag var 18 år gammal så såg jag klart att det här är min väg. Det är det som jag på något sätt hade längtat efter i mitt hjärta. Och det var liksom svaret på det som jag hade sagt.
Vilka är medlemmarna i Opus Dei?
Vilka är de? De allra, allra flesta är lekmän. Och det är just det som är kärnan i Opus Dei. Söka helighet mitt i världen som lekmän. Några är också präster. Det här är bara ungefärliga siffror, men i hela världen, spritt över de fem kontinenterna, så finns det ungefär, alltså drygt 90 000 medlemmar. Ett par tusen av dem kanske är präster. Och sen resten är då lekmän. Och de allra, allra flesta är gifta.
Så det är familjer som är medlemmar?
Nej, utan det, nu kommer vi in på det som, hur blir man medlem? Jag bestämmer, för att det är inte så att man blir det per automatik för att det är en familj eller att de föräldrarna är det, så blir barnen också det, eller så, utan det är en kallelse, personlig kallelse. Så att det finns väldigt många familjer där bara en person är medlem i Opus Dei. Mm. I andra familjer är både mamman och pappan medlemmar, och kanske till och med några av barnen. Det är en helt personlig kallelse som kräver ett personligt svar, ett personligt åtagande.
Och Opus Dei är alltså en lekmannaorden, och du sa att de flesta är gifta och lever i äktenskap. Mm. Men så finns ju även en serie medlemmar som inte är präster och som inte lever i äktenskapet. Vilka är det? Och jag vet att även du är en av dem.
Precis. Jag vill bara säga en liten rättelse om jag får. Så Opus Dei är ingen orden, och det kanske inte spelar så, alltså ord kanske inte är så viktiga, men ändå, det är just det som är så utmärkande för Opus Dei, att det är, om man tänker på typ av organisation inom kyrkan, så kallas det för personalprelatur, som består av lekmän och präster. Men det är ingen orden, därför att inom en orden så avlägger man löften. Och personalprelaturens uppgift grundar sig liksom på det allmänna prästadömet, så att det är bara i egenskap av döpta. Det är allt som behövs för att, så att säga, kunna vara med i Opus Dei. Vara döpt och inget mer. Man avlägger inga löften. Varken de som gifta Opus Dei-medlemmar eller de som lever i celibat. De namn som man har gett personer som lever som gifta är supernumerarier, och sen är det numerarier för de som lever i celibat eller adjungerade. Jag är numerarie. Och det enda som skiljer mig från en supernumerarie, det vill säga en medlem i Opus Dei som är gift, är att jag lever i celibat, i apostoliskt celibat. Vilket betyder att Gud kallar mig till att söka helighet mitt i världen och att ge hela mitt hjärta till honom. Att inte, så att säga, dela mitt hjärta med en man. Och genom det har jag också möjlighet att stå till förfogande för att kunna ge utbildning till andra, för att kunna vara mer involverad i att organisera Opus Deis arbete på ett annat sätt än en person som är gift, vars första engagemang är familjen. Det är ett kallt celibat, men som är förenat med alltså som en tjänst också.
Så du är inte nunna, utan du är lekman?
Jag är lekman.
Som lever, precis, i celibat?
Precis, som jag brukar säga. Alltså, jag har egentligen ingenting gemensamt med nunnor, förutom att vi båda råkar leva i celibat. Mm. Men det är det enda. Men jag har ett yrke. Jag är utbildad till forskare inom biomedicin och har jobbat med det i flera år. Jag har helt vanliga kläder som jag väljer själv utan, så att säga, utan att behöva liksom ha någon speciell ordensdräkt eller speciell typ av kläder. Jag lyssnar på vilken musik jag vill. Jag tycker jättemycket om rockmusik. Jag är lekman, helt enkelt.
Hur lever man då? Lever man i kommunitet eller lever man ensam?
De som är numerarier lever oftast, men det är inte ett absolut krav. Det behöver inte vara så, men man lever oftast tillsammans i Opus Dei-centra. Så det kan variera liksom i storlek. Men syftet med Opus Dei-centra är att inte så mycket att vara ett hem för Opus Dei-medlemmar. Det blir så per automatik. Men syftet är att kunna ha ett ställe där man kan ge kristen utbildning till folk som vill ta emot det. Och eftersom numerarierna är de som i första hand ger den utbildningen, så är det enklast helt enkelt av organisatoriska skäl, liksom att man bor tillsammans och lever ett familjeliv också, därför att vi är, alltså Opus Dei är en stor andlig familj också.
Hur skulle du beskriva andan i Opus Dei?
Andan i Opus Dei, jag tror att det är lättast att beskriva genom ett par karaktärsdrag. Alltså, som jag sa, Opus Deis uppgift eller budskap är att sprida vetskapen om att vi är alla döpta är kallade till att vara heliga. Och Opus Deis anda karaktäriseras, skulle jag säga, i första hand av medvetenheten om att vi är Guds barn, det gudomliga barnaskapet. Det är någonting som präglas, alltså vi är Guds barn i Kristus. Och det uttrycker sig på så sätt att man alltid har den här tryggheten. Man alltid har den här medvetenheten om att Gud är min far och älskar mig oändligt mycket. Och att jag är kallad att efterlikna hans son, Kristus. Och på så sätt, liksom, i Kristus är jag Guds barn genom dopet. Ge på, liksom, hur lever man det här i praktiken? För det låter väldigt upphöjt. Och jag tänkte på ett ganska enkelt och banalt exempel, men det är inte mer komplicerat än så. Häromdagen så var det problem med internet hemma hos mig. Jag hade planerat att det är massor med saker som jag behövde ordna via nätet och jobba med det ena och det andra och gå in på vissa hemsidor och ta reda på saker. Och det bara gick inte. Jag försökte och försökte och försökte och började bli riktigt irriterad. Men så tänkte jag, efter att ha lugnat ner mig lite grann, okej, Gud, du vet ju allt. Om du vill att internet inte ska funka just nu, eller om det är liksom en del av din försyn, så vill du väl att jag ska göra någonting annat, helt enkelt. Och så liksom började min dialog med Gud i ett helt vardagligt, banalt problem, internet. Där jag på något sätt försöker lämna det. För att kämpa för att leva, alltså för att söka heligheten mitt i världen. Att kämpa för att leva med Gud betyder inte att man gör allting jättebra. Så för mig var det liksom en kamp, för att jag var riktigt irriterad. Men jag försökte lämna de här sakerna i Guds händer och säga liksom, okej, men faktum är att världen kommer inte gå under om jag inte fixar. Okej, Gud, vad vill du då att jag ska fokusera på istället? Kanske vill du att jag ska lära mig att ha mer tålamod. Lämna saker och ting i dina händer. Inte bara liksom tänka på, okej, det här var min plan och nu måste jag slutföra min plan. Och kanske ger det mig möjligheten att öppna mina ögon för att de som är runt omkring mig. Okej, nu jag inte ska fixa mina grejer på nätet, så kanske jag kan upptäcka om någon vid min sida behöver något. Jag kan ägna lite tid åt den personen, vilket jag kanske inte hade upptäckt om internet hade funkat. Det är väldigt enkelt, men det är det här att liksom lämna saker i Guds händer och ändå kunna upptäcka glädjen i det, trots att det är helt vardagliga saker, men kunna ha en dialog i det vardagliga. Vårt liv är precis det livet där vi möter Kristus, och det är ganska intressant, för att Opus Deis grundare, Sankt José Maria, han brukade säga, om ni inte lyckas möta Kristus i de mest vardagliga och banala sakerna, så kommer ni aldrig möta honom. För att om vi inte är kapabla att se honom där, hur ska vi då kunna möta honom på riktigt i vad det nu kan vara när vi går till mässan? Visst, det är ett möte, men det kommer sakna så mycket av det djup som vi egentligen är kallade till att ha.
Du fann Opus Dei i Sverige. Hur länge har Opus Dei funnits i Sverige?
Sen 1984. Då kom de första medlemmarna till Stockholm från lite olika länder. Tyskland, Storbritannien, Spanien. Ja.
Då vill man bygga upp ett arbete. Det är lite speciellt apostolat just i Sverige. Och de måste ju skilja sig från land till land, era uppgifter, kan man säga. Vad såg man för behov i Sverige när man kom 1984?
Det var faktiskt påven Johannes Paulus den andre som såg behoven mer än Opus Dei eller Opus Deis prelat. Den dåvarande prelaten, som är Álvaro del Portillo, han hade träffat påven Johannes Paulus den andre under en privat audiens. Och jag berättade om Opus Deis arbete i hela världen och lite grann liksom vilka planer och vilka tankar man hade inför den närmaste framtiden. Och fader Álvaro, han ville så gärna att Opus Dei skulle börja sin verksamhet i Kina. Det var liksom som hans dröm eller ett mål, trots att det var jättesvårt, men det var någonting som han hade i tankarna. Då sa påven, ja okej, mycket intressant, men vad hände med Skandinavien då? Det gamla Europa, det gamla kristna Europa som nu har blivit så sekulariserat. Och fader Álvaro, han tog verkligen till sig det där. Det var inte så att påven direkt sa, men åk till Sverige eller åk till Skandinavien, men det är också någonting som är utmärkande för Opus Dei, att Opus Dei är till för att tjäna kyrkan. Det är dess yttersta mål, att tjäna kyrkan. Och i det så är man också fullständigt förenad med påven. Och det var en veckaklocka för Opus Deis prelat. Aha, okej, påven har gamla, det gamla Europa i tankarna. Men då kör vi dit. Då är det den heliga ande liksom som talar. Vi parkerar Kina ett tag. Och det har ju fortfarande parkerat för det är jättesvårt att komma dit. Och börja tänka på om man skulle kunna börja Opus Deis verksamhet i Skandinavien. Och då går man alltid tillväga så att biskopen i det stift där man vill börja arbetet måste, så att säga, måste vara överens om det. Så att man frågar biskopen, eller ofta är det biskoparna själva som ber om att Opus Deis ska börja sin verksamhet i deras stift. Och i det här fallet så var det biskopen i Stockholm då som tyckte att det var en bra idé. Så då kom han, 1984.
Och sen kom på mig själv några år senare, 1989. Mm-hmm,
precis.
Hur stort är Opus Dei i Sverige idag?
Det är väldigt litet egentligen. Jag tror inte ens att vi når upp till 100 medlemmar, alltså färre än 100 medlemmar. Men av alla typer så att säga, både gifta, de flesta är såklart gifta.
Hur många är som du, numerarie?
Alltså färre än 30. 20, nej, vänta, nu blandar jag ihop.
Är det både män och kvinnor
då?
Ja,
just det. Nej, jag tror det är lite fler om man tänker på männen. Jag har inte exakta siffror. Men kvinnorna är vi i alla fall lite under 30 skulle jag säga. Vi har Opus Dei centra både i Stockholm och i Malmö.
Men då har ni dessa centra som du beskrev. Mm. Hur många präster, Opus Dei-präster, finns det i Sverige?
6 stycken borde det vara.
Vem är den regionalvikarie?
Han heter fader Andrés Bernard.
Han bor i Sverige?
Han bor i Stockholm.
Så vad händer nu framöver? Du stannar här i Rom. Vilken är din plan?
Jag stannar här ytterligare 2,5 år. Det är planen i varje fall. Och fullföljer min utbildning. Och det är fantastiskt för att jag lär mig otroligt mycket. Alltså det är klart, det är en utbildning inom teologi.
Det måste ju vara ganska intressant att kombinera den med dina naturvetenskapliga studier.
Absolut. Jag bara vidgar mina vyer väldigt mycket och det är fantastiskt. Men syftet är såklart att jag vill utbilda mig och fördjupa mina teologiska kunskaper för att kunna hjälpa andra så bra som möjligt. För att verkligen kunna ha en gedigen grund.
Är tanken att du ska återvända till Sverige sen?
Tanken är att jag ska återvända till Sverige. I alla fall det som jag vet just nu. Men det är också så med de medlemmar i Opus Dei som är numerarier. Man har den här disponibiliteten för att vara där den behövs. Men jag är ganska säker på att jag kommer att återvända till Sverige.
Men om du skulle behövas någon annanstans så...
Jag har gett nytt liv för det här. Så att det är min kallelse. Så att där jag behövs, där kommer jag finnas. Alltid i fullständig frihet. Det är också ett utmärkande drag för Opus Deis anda. Alltså kärleken till den personliga friheten. Opus Deis grundare, han var väldigt, väldigt tydlig med det. Han sa liksom, jag skulle in i det sista gå in för att försvara människors frihet. Så det är aldrig så att man blir alltid tillfrågad. Är du beredd? Även om jag i den stunden jag gick med Opus Dei och sa att det här vill jag och nu åtar jag mig det här. Vilket är ett faktiskt och allvarligt åtagande inför Gud. Sa jag också att jag är beredd. Alltså jag hänger allt och jag ställer mig helt och hållet till förfogande. Alltså trots detta så för varje sak man blir alltid tillfrågad. Skulle du vilja? Är du beredd?
Tack Magdalena Lindén för att du kom hit och berättade om Opus Dei.
Tack.